Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, men det ska bli spännande med Jens här. Han vann, han vann ju årets marknadsföringsbok.
Just det året som du inte vann.
Precis. Ett av alla de år som jag inte har vunnit.
Mm. Kör rulla bandet. Ja. Ja, nu har vi kommit fram till kapitlet och avsnittet 5 i den här podden som heter Platsen. Och podden heter ju Vi är vad vi köper. Och vi är ju väldigt glada för att du fortfarande lyssnar på den här podden. Nu är det ju så att platsen är ju någonting som de flesta kanske vet är det som påverkar oss mest när vi går och handlar. Det är det som känns mest uppenbart. De flesta vet ju ändå om att väldigt många handlare försöker påverka oss när vi är på platsen.
Mm, och inom företagsekonomi och inte minst marknadsföring så är det också någonting som man forskar väldigt mycket om. Det här med hur man ska kunna få konsumenterna att bete sig på vissa sätt, på vissa platser. Och för att återknyta till ett av de teman som vi har pratat om tidigare här, det här med den rationella ekonomiska beslutsfattaren och homo economicus och sådär, så är det ju tanken med de idéerna är ju att man som konsument är väldigt rationell och att man beter sig på vissa sätt som är liksom styrda av vissa lagar, psykologiska lagar för hur man beter sig, vissa stimulier, vissa effekter och sådär. Och då är det ju spännande just med platsen eftersom man på något sätt försöker kortsluta de här processerna och få oss att bete oss irrationellt och agera på sätt som vi inte hade tänkt oss. Och någonstans så tänker jag att det är något spännande som sker där kroppen möter platsen. Vi är ju liksom, sinnet kanske är rationellt i någon mening, det kan man också diskutera. Men kroppen, den är ju i alla fall helt irrationell och vrålar efter att den behöver socker och grejer som inte alls sinnet vill att den ska vråla efter.
Mm-hmm, men så du menar egentligen att först har man kommit på ett asbra system med den rationella människan som samlar in information och gör väl avvägda val utifrån den här informationen. Och sen försöker man då lura inom citationstecken den här rationella personen att handla sånt som han eller hon absolut inte hade tänkt sig.
Ja, ungefär så kan man väl säga. Och handlare försöker ju väldigt mycket få oss att träda bort från de här idéerna om vad vi har bestämt oss för på något väldigt rationellt sätt. Och det finns ju till exempel enkla studier som kikar på vad folk säger när de går in i en affär att de ska köpa för någonting. Man kan till och med ha en liten anledningslista så kan man fråga dem, jaha, ska du köpa någonting som inte står på listan? Ska du göra något spontanköp? Och då säger de ofta, nej, absolut inte, jag följer bara den här. Och så kan man stå efteråt och fråga dem vad de faktiskt köpte. Och då är de själva förvånade över att de faktiskt inte har köpt nästan någonting på lappen, men däremot väldigt mycket andra saker.
Mm.
Så är det ju inte varje gång, men ganska ofta så sker det rejäla avsteg. Mm. Och det är ju någonting där på platsen som får oss att agera på sätt som vi inte hade tänkt oss.
Just så, det där har jag själv studerat i väldigt många olika situationer och jag har ett sånt jättebra exempel när det var en kvinna som var inne och handlade och hon hade skrivit en lista på ungefär 80 olika saker. När hon kommer in i butiken så ringer hennes syster, hon plockar upp telefonen och går runt och pratar med henne under hela sin runda i affären. Och sen när vi kontrollerar vad hon har plockat ner utifrån den här listan så är det bara 3 saker som står på listan. Sen har hon plockat ner ungefär 70 saker som inte står på listan. Och så det är ju verkligen irrationellt beteende. Det som är intressant är ju sen att människor säger så att ja, men det bara blev så eller det var ju bara något jag gjorde. För man vill inte gärna erkänna att man på något sätt har blivit lite lurad i butiken. För vem har inte blivit lurad när man känner den här doften av kanelbullar och så plockar man med sig en extra påse med kanelbullar hem?
Ja, någonstans vet man ju att här pågår det marknadspåverkan, men är man sugen på bullen så är man. Så att då är det bara att slå till. Ja, dagens gäst, Jens Nordfelt, kan ju det här med platsmarknadsföring. Hejsan.
Jens heter
jag. Jakob heter jag.
Jaha, du var medförfattare då.
Jag är medförfattare, ja.
Vill du ha kaffe?
Ja, precis.
Jag tror att vi har stött på varandra som hastigast någon gång. Jag minns ju med viss bitterhet det faktum att det året som jag var nosare på att få det här utmärkelsen årets marknadsföringsbok,
all right,
så knep du det.
Men nu ska det hända.
Och du kan ju verkligen det här med platsmarknadsföring. Så att därför tycker jag det är väldigt spännande att du är här. Kan du berätta lite mer om vem du är?
Ja, visst kan jag göra det. Jens Nordfelt, jag forskar om butiksmarknadsföring. Marknadsföring framförallt i butiker. Annars har jag 3 barn. Bor i hus på Ekerö med fru och familj och sådär. Gillar att röra mig och vara med mina barn framförallt.
Det låter utmärkt.
Just det, Jens, du närmar dig ju platsen kanske på ett annat sätt än hur vi ser på platsen. Just när vi gör våra kvalitativa närstudier, när man är på plats och följer människor. Och då följer människor också både före och efter egentligen vad som händer just på platsen. Så det skulle vara jätteintressant då, om du kunde berätta lite, vad är det för typ av studier du gör och vad kan man se utifrån de studierna som du gör?
Jag har ju läst kapitlet Platsen då förstås, eran bok, och jag tycker att ni är ju väldigt rätt på det när ni pratar om att det här med attityder inte alltid går att lita på, att det liksom är något likhetstecken mellan vad man säger att man vill och vad man sen gör, utan det är ju andra drivkrafter kanske som är i spel när det gäller beteende och köp och så. Då. Så därför, det jag framförallt gör, det är att jag gör experiment i butik. Och jag jobbar med alla typer av butiker, även om jag har mitt ursprung i dagligvaruhandeln och jobbar mest med dagligvaruhandel, så jobbar jag även med mode och möbler och sällanköp i största allmänhet sådär också. Typiska frågeställningar just nu till exempel, det är ju vilken roll ska den fysiska butiken ha i en multikanal eller omnikanalvärld?
Mm. Tycker du att det har kommit tydligare nu på senare tid eller?
Ja, absolut.
Senaste 2 åren va?
Ja, alltså digitaliseringen har varit på tapeten länge, och de fysiska aktörerna har väl länge funderat på när ska man gå igång med e-handel och vilken omfattning kommer det att få sådär. Men det är väl egentligen först nu, senaste året tycker jag, som butikskedjorna verkligen har börjat tänka på hur behöver man anpassa de fysiska butikerna och vad kan man göra i en fysisk miljö liksom för att vara få en bra bukett, där e-handel är liksom en variant och sen så har man olika typer av fysisk handel också.
Är inte det ganska symptomatiskt att man vet, digitalisering har vi pratat om jättelänge, men det är först när det verkligen börjar slå till och handlarna börjar känna att oj, nu händer någonting, då tar man verkligen tag i det.
Så är det nog. Men jag tror, när man tittar på studier inom hela värdekedjan då, från tillverkare till butiksföretag, så marginalerna är ju mycket tunnare i handelsledet. Man lever mer på volym, och det där gör att man har sällan samma typ av backoffice eller liksom forskningsresurser och sådär i handelsföretag som man har på Coca-Cola och Unilever och sådär. De har liksom massvis med resurser att sätta in när det gäller trendspaningar hit och dit och produktutveckling och sånt där. Medan handeln lever lite mer av följa John och reagerar snarare än att de är proaktiva.
Precis, och det är ju där du kommer in i bilden så att säga med din forskning då, som höjer vetenskapsnivån inom handelsnäringen kan man säga.
Ja, och det har varit faktiskt ett sånt här syfte med i stort sett allt jag gör. Ett syfte har varit att höja statusen i branschen. Det är nämligen så att handelsnäringen har väl ofta tyckt att man har kommit lite i skymundan, både i lönedebatter och i samhällsdiskussioner i stort. Man tycker väl att man är en stor arbetsgivare och bidrar mycket med skatteintäkter och sånt där. Jag tycker att man gör ett ganska så stort samhällsbidrag, man är ofta ingångskanal för folk som ska ut i arbetslivet, eller om det kommer folk från andra länder och sådär ska börja jobba, så är det ofta i handeln och får börja. Och då tycker man liksom att det är lite taskigt sådär att man bara hanteras med vänsterhanden kanske av myndigheter och sådär. Så att för drygt 10 år sedan så var det ICAs gamla koncernchef Roland Fahlin och ICA Handlarnas förbund, de vände sig till mig och frågade om inte vi tillsammans kunde hitta något sätt att öka statusen i branschen. Och då började vi med att dra igång en forskningsstiftelse för att få fart på mer forskning och utveckling inom det här området. Och sen en bok som jag skrev då, Marknadsföring i butik, betydde också väldigt mycket i det sammanhanget, för den gjorde liksom det tydligt att man kunde beforska de här ämnena som man tidigare kanske bara trodde var ett hantverk eller någonting som var, antingen hade man det eller också hade man det inte. Så det kan man väl säga att mycket av det jag har gjort sen 2005-2006 någon gång har varit på temat att öka statusen i handelsyrket.
Ja, bra, det är vansinnigt intressant att höra det här, hur du har liksom systematiskt tagit dig an och försöka egentligen beforska då alla de här gamla knepen som kanske handlare har haft för att öka försäljningen, och att mer systematiskt se vad är det som fungerar, vad är det som inte fungerar, och antar jag också belysa varför och vad det är för mekanismer som ligger bakom det där. Kan du berätta konkret om några av de liksom forskningsprojekt som du har haft kring det här, och kanske någonting som har varit särskilt överraskande? Jaha, funkar det på det här sättet? Det hade man inte anat.
Gärna. Kan jag säga att när man gör experiment som jag gör, så är det väldigt ofta man blir överraskad. Senast nu, ja, ett papper vi fick publicerat i morse faktiskt.
Grattis.
Tack. Journal of Marketing.
Ja, grattis. Mm, fantastiskt. Nu blir jag avundsjuk och
bitter. Den andra i år där.
Fantastiskt.
Ja, det är helt sjukt. Ja. I vilket fall, där fick vi precis rakt motsatta resultat mot vad vi hade tänkt oss. Det vi tittade på var någonting som kallas för mobilblindhet. Nämligen att folk som använder sina mobiltelefoner blir väldigt upptagna av det, och att det liksom konsumerar de begränsade uppmärksamhetsresurser som en människa har. Till exempel brukar man säga att ungefär 3 miljoner bilkrockar varje år sker i USA på grund av att folk sitter och skickar sms. Så det här då har tagit sitt uttryck att i kassalinjen så säljs det mycket mindre tuggummin och tidningar och sånt där, för folk ägnar sig åt sina mobiltelefoner när de står och köar. Mm. Så då skulle vi titta på vad det här är egentligen, och är det på det sättet som Hershey och de här tuggummiföretagen säger. Så vi hade en jäkla massa eye-tracking-filmer, hundratals sådana, där vi filmar då vad folk tittar på när de går runt i butiken och vad de handlar och sådär. Och vi gjorde också experiment med det här, och det visade sig att precis tvärt emot vad vi trodde så handlar folk mycket mer när de använder sina mobiltelefoner. Så det är ett typ exempel,
ja,
på sådana här överraskande resultat.
Men de som inte tittar på sin mobiltelefon och inte handlar, vad tusan pysslar de med då?
De är i liksom själva köp- eller kundresan, då är du kanske ett skede i någon slags planeringsfas när du går och funderar på vad ska jag köpa och såna här saker. Sen när du väl kommer till butiken, då är du ofta ganska handlingsorienterad. Så då vill du ofta vara ganska så snabb och effektiv och förflytta dig mellan de här olika produkterna som du har planerat. Det som händer när du börjar prata i mobiltelefon eller börjar googla efter recept eller någonting sånt där, det är att du liksom avbryter den här autopiloten. Så vi märker alltså att på de här eye-tracking-filmerna att folk går fram och tillbaka och runt och tittar överallt och sådär. Uppträder som yra höns när de har använt mobiltelefoner, annars är de liksom mer så att de ligger i vänsterfilen och bara kör på. Så ett sånt exempel, och det är ju precis det som är så spännande med de här experimenten, att man ofta får helt andra resultat än vad man har kunnat förutsäga.
Mm. Jag har gjort en hel del studier i matbutik också. Och vi har ju kunnat definiera 3 olika typer som du känner igen där. Dels de som har sina listor planerat hemma. Sen har vi de som har digitala listor som alltid ser likadana ut när de går till butiken. Att den förändras inte från vecka till vecka, utan de har sin lista liksom. Och sen de här spontan som aldrig har någon lista. Och det är otroligt intressant att se olika de här 3 typerna beter sig i butik. Framförallt kanske om de går med sina vänner. Hur påverkar de mig av det? Eller om det ringer, om det är någonting som händer. Så har vi ju 3 helt olika typer av fenomen egentligen. Är det någonting som du känner igen eller?
Ja, det är absolut. Vi brukar också klassificera kunder lite beroende på vilket projekt det är och beroende på vilken teori vi använder och står och vad vi är ute efter. Men jag brukar nog ändå lite så här schablonartat att säga att majoriteten av alla köpbeslut påverkas i butiken och att det är en visuell process. Så jag tillhör den där som har en varierad shoppinglista på mobilen. Någon slags fjärde kategori då. Men,
helg och vardag och lite sådär.
Nej, men jag skriver den hemma, men jag skriver den i mobilen.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Så jag skriver den inför varje köp, en ny lista. Men däremot så, det är mina ögon som guidar mig runt i butiken och jag tar ju tacksamt emot inspiration. För några år sedan så bestämde jag mig för att jag vill vara lite mer hemma med mina barn. De är 10-årsåldern, 3 stycken, så att jag hanterar liksom hämtningar och lämningar.
3-10-årsåldern?
Ja, liksom mellan 9 och 12.
Ja, inte sådär. Tvillingar?
Nej. Inga tvillingar heller. Men ett av mina största problem i livet, det är att komma på tillräckligt inspirerande middagar till barnen. Och då behöver jag egentligen all hjälp jag kan få av butikerna för att komma på någonting som är tillräckligt barnsäkert, som det heter, och ändå liksom inte bara är samma repetitiva mat, inte bara spagetti, köttfärssås och pannkaka och sådär, utan lite variation.
Men vi var inne lite grann på det här i början, att om det är någonting just kring marknadsföring som kanske de flesta känner till, är det just hur man påverkas butik. De flesta känner ju till det här med dofter och fågelkvitter och ja, men den typen av strategier som används. Det finns ju mycket annat som vi också skriver om på andra ställen som är svårare att avtäcka. Och då är ju min fråga till dig, du som verkligen är expert på det här, när du går in där i butiken, hur handlar du mat?
Jag försöker nog låta mig inspireras. Alltså jag tycker att man kan ju se marknadsföring i butik som antingen, som journalister nästan alltid ser, som manipulation och fult och liksom giriga handlare. Eller så kan man se det lite mer som jag ser, att 80% av alla människor som går in i en butik ska hitta på någonting att köpa till middag, och de flesta är i den situationen som speglar min situation, då att det är inte så jäkla lätt att komma på någonting. Att liksom komma på att ska man steka hamburgare, ja, men man köper hamburgareost också då, så det blir lite festligare. Eller, ja, men fruktsallad kan man käka till efterrätt, eller grapefrukt i frukost, gud vad gott att variera sig sådär. Så jag tycker nog att det är positivt med den inspirationen. Så jag försöker ta inspiration så. Sen nappar jag aldrig på kampanjer. Det liksom har jag bara bestämt mig för, att jag köper det som passar mig, inte det som passar leverantörerna eller butikerna. Så det har jag liksom som en strategi då. Multiköp och sånt där skulle jag aldrig ägna mig åt, för det blir bara att slänga ändå, tycker jag. Så att det är liksom, det har jag som en strategi. Men jag låter mig gärna inspireras av butikerna.
Men det där är ju jätteintressant, just att forskare, den stora auktoriteten på området, har bestämt sig som en tumregel att jag hakar inte på de här sakerna, som ju är någonting som man vet från forskning driver försäljning väldigt mycket. Mm. Det är att man vet att, ja, men, säger man extra pris max 10 stycken, så plockar folk åt sig mycket fler än om det inte finns någon maxgräns och sådär. Mm. Så att man kan ju styra folk. Och det skulle man kunna kalla för manipulation om man är lagd åt det hållet, men väldigt, väldigt kul att du då inte överhuvudtaget nappar på det.
Ja, nej, men det har jag haft som en strategi sedan många år. Men däremot ska jag inspireras kanske av, ja, jag försöker liksom vara närvarande i butiken, för att jag tycker själv att om jag ställer mig och tittar på dessertostar, då blir jag sugen. Och så, ja, men ost och kex, det är inte så himla dyrt, och det är en ganska enkel liten så här guldkant på tillvaron när man tar det en tisdagkväll eller något sånt där.
Som 10-åringarna uppskattar?
Då kanske det snarare var frugan jag försökte blidka i det fallet. Men, alltså butikerna är rätt fulla med bra produkter om man bara slår av autopiloten lite grann. Och jag försöker nog hitta den. Sen har jag ett annat knep också. Jag och barnen har, vi har skrivit upp en receptlista, en måltidslista. Så vi har ett 50-tal olika rätter som vi är överens om att det här är bra grejer. Så om farsan fixar något av det här, då är det safe liksom.
50 stycken, det är fantastiskt.
Ja, men vi har jobbat på den där listan ganska länge.
7 eller?
Nej, det är 2. Som är 2 stycken som är barngodkända.
Ja, nej, men alltså, och det är ju så det ofta är. Alltså, det är under 5, eller nära, kanske runt 5 som de flesta har som man är överens om. Sådär. Men då är det rätt bra att ha en sån där lista som jag har. Ligger lättillgängligt i datorn. Ett tag jag hade den utskriven på kylskåpet. Sådär. Men då tyckte minsta tjejen någon gång när hon var sur på mig så rev hon ner och förstörde den där. Så nu har jag den bara i datorn. Men det är rätt tacksamt också att ha som en hjälp. Sådär.
Det känns som nästa bästsäljare från dig är den här listan med 50...
Eller hur? Jens kokbok.
Ja, ja, kanske det.
Men Jens har ju då skapat tisdagsmyset. Vin och ost för frugan. Det skriver ju lite om fredagsmyset
där. Ja, men tisdagsmyset är
men Jens, jag måste ändå fråga dig där då, för att som vi är inne lite grann på det här i kapitlet då, att hela idén med den rationella människan och informationsinhämtning, så tycker ju vi att ja, det blir lite konstigt då när man också då ska försöka få den här rationella informationsinhämtande personen att handla baserat på olika typer av effekter. Sinnesmarknadsföring eller känslomarknadsföring eller vad det nu heter. Hur tänker du kring det? Det är ju ändå ganska intressant egentligen.
Det var ju där någonstans jag började min forskarbana. Jag var lite intresserad av filosofi och fria viljan och så. Då tyckte jag det var lite konstigt då att det gick att påverka så pass mycket genom att bara exponera upp någonting. Hur sjutton kunde det vara möjligt liksom, att öka försäljningen, dubbla, tredubbla, fyrdubbla försäljningen genom att bara ha tomatkross på en gavel? Och där någonstans så började jag väl hitta lite nyanser i det där att medvetande då, eller korttidsminnet är väldigt begränsat och det som tar sig in i vårt medvetande, det är ju, det finns en avsikt i att vi blir ju lättare uppmärksamma på sånt som vi faktiskt gillar. Men det finns ju också en påverkansmöjlighet så tillvida att butikerna kan ju påverka vad av det vi gillar som kommer in i vårt medvetande. Så tar du till exempel en produkt som ingen någonsin köper och så ställer du den på en gavel, då säljer ju inte den. Men tar en produkt som säljer rätt så bra, som många gillar, Coca-Cola eller något sånt där som många tycker om och ställer på en gavel, då säljer det väldigt mycket. Så det är liksom ett växelspel mellan det man har lärt sig av vanor och av erfarenhet att man gillar och det butiken sen exponerar. Och det är ju oavsett om det är kläder eller mat eller vad det är då. Mm. Men jag tycker ju, det är omöjligt att inte påverkas bortom sitt medvetande. Det är helt omöjligt. Alltså perception är per definition förmedvetet. Mm. Och för att liksom ge den här anchoring-teorin då med liksom att max 10. Det finns ju rätt många sådana olika varianter på det där. Som en sak som vi precis testade också som jag tycker var lite spännande. Det var om man har produkter med olika kaloriinnehåll. Det är perceptuellt lättare att förstå skillnaden i kaloriinnehåll om man har det som har högre kaloriinnehåll över det som har lägre kaloriinnehåll. Det finns vissa produkter som juice och soppor och flingor och sådär. De har ofta hur många kilokalorier det är på. Det står tryckt på förpackningen. Och då märker man att man tar havrefras jordgubb har mer än havrefras original. Ställer du havrefras jordgubb ovanför havrefras, då förstår man det lättare att det är ett gap i kaloriinnehåll. Och då säljer du mer av det med lägre kilokalori.
Mm.
Så det finns liksom jättemånga sådana här knep som det är ju ingen som skulle lista ut det av sig själv.
Nej, spontant. Det är liksom inget intuitivt att så är det. Nej. Men det där är jättespännande. Men jag tänker på att en sak som vi återkommer till i boken ganska mycket är det här att människor har en självuppfattning om att de är väldigt autonoma och att visst andra låter sig påverkas av marknadsföring och sådär. Men jag är stark och står stadigt och kör mitt eget race. Liksom. Verkar folk känna sig väldigt bra av att ha den och nära den känslan. Och då har man också en upplevelse av att många inte vill känna sig påverkade i butik för att det någonstans skulle visa att man var svag eller att man var en vindflöjel. Märker du det i din forskning någonting att det finns någon slags backlash-effekt när folk märker att jaha, nu försöker de påverka mig här. Att det slår tillbaka och det blir nästan någon slags, det ska de minsann inte lyckas med?
Det gör jag ganska ofta. Jag ska bara, som en första liten kommentar på det här du säger, att man vill verka förnuftig och så. Jag brukar ofta tänka så här, att man kan ju bara vara medveten om det man är medveten om. Så jag tänker att det som sker bortom medvetandet, det är man ju inte medveten om. Så i sin egen hjärna är man ju väldigt rationell.
Absolut.
De här selektionsprocesserna som ju faktiskt har valt ut vad man är medveten om, det är ju de som är störande i det här fallet då, eller de som påverkar. De är man ju, de sker ju bortom det man vet. Men det finns absolut sånt här persuasion knowledge, alltså någon slags övertalningsmotstånd. Och jag försöker ju hitta sätt att träffa rätt i inspiration ofta. Vi har ju många sådana projekt nu där vi tittar på hur kan man kommunicera maträtter så att folk ser maträtter och inte förpackningar bara som inte betyder någonting. Och då är det ganska tydligt att det som ofta då reklamare tar fram och tycker att wow, det här är ju hur coolt som helst. Det skapar en känsla hos folk att de tror att de kommer att konsumera mycket. Och när vi sen testar det i fält så märker vi ofta att då håller man i plånboken istället. Vi körde till exempel en grej på digitala skärmar där vi hade olika typer av, ja, det kunde vara en dessertost och lite honung på eller någonting sånt där som skulle funka bra ihop.
Tisdagsmys.
Typ så. Och så var det liksom så här, passa bra ihop, och så var det lite så här spa-musik. Och så frågade vi folk, hur mycket kommer du att handla för idag? Då sa de, vi kommer att handla jättemycket. Och sen när vi kollade på kvittorna så hade snittköpen gått ner. Men däremot vara pris, alltså torskfilé 19,90 eller 39,90, då handlar man mer.
Så. Ja, så man kopplar på någon broms där liksom för att man känner att nu är det på gång.
Exakt.
Nu är det exakt.
Men du, ja, Jens, du har ju själv blivit ICA-handlare på senare dag.
Ja, det, så var det väl tänkt, men det bidde inte riktigt så. Nu är jag är aktiv i en ICA-butik, men jag är inte ägare. Det blev en sån här dotterbolagsbutik som det heter, så det är ICA som äger butiken.
Okay.
Mm. Det måste vara oerhört spännande att ta steget från forskare och sitta vid skrivbordet. Och nu har du i sig varit en väldigt aktiv forskare ute i fält också, men att gå över till faktiskt att driva butik.
Det är jättekul. Värst vad ni kan om mig, nästan otäckt. Nej, men jag har ju hela tiden egentligen bara varit i fält. Så jag gör ju fältstudier, och det är oavsett typ av bransch, och det är inte bara dagligvaror. Men det är liksom, precis som jag säger också då, ytterligare en dimension att få ta ansvar fullt ut. Att inte bara testa en eller två eller sex veckor, utan att faktiskt testa vad funkar ihop med alla andra produkter i butiken och vad funkar på ännu längre tidsspann än så då. Mm. Så det är jättekul.
Tror du att kunderna i den butiken som du är involverad i, kommer de märka av att här händer det innovativa saker, här ligger de i frontlinjen?
Ja, det gör de. Det säger de. Och mycket av det jag jobbar med nu, det är kopplat till layouter. Om man säger att majoriteten av alla köpbeslut påverkas i butiken, det är en visuell process, alltså det är med ögonen vi samlar in mest information. Och då blir ju layouten, alltså på vilket sätt hyllor står och vilken ordning olika varor kommer, det blir otroligt viktigt.
Med butiksvarvet som man ibland pratar om.
Ja, precis. Men så det vi gör är att vi är lite inspirerade av Whole Foods i USA, lite inspirerade av IKEA och sådär, så har vi skapat egentligen en helt annan typ av layout. Och det gör att när du går in i butiken så känns det inte riktigt lika mycket som en matbutik, utan kanske mera som en, ja, kanske lite som en modebutik som säljer mat.
Ja, det låter jättespännande.
Och det blir en helt annan visuell upplevelse.
Vart ska man bege sig om man vill uppleva det här?
Det här är ju inte reklam, eller hur?
Nej.
Det är Kallhäll.
Kallhäll. Ja. Men då tackar vi Jens, för att nu ska Jakob och jag ta oss iväg till Kallhäll och se vad som händer där.
Handlar riktigt mycket.
Ja, handlar mycket tisdagsmys, för idag är tisdag när vi har den här inspelningen.
Precis.
Men vi vill tacka för att ni har lyssnat, och hoppas att ni lyssnar nästa vecka igen, där det kommer handla om flocken.
Så vill vi förstås tacka Jens så jättemycket för att du tog dig tid från dina dubbla uppdrag som forskare och ICA-handlare att komma hit och snacka med oss.
Och jag tackar för att jag fick komma.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.